Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Vi hade ju för en tid sedan ett avsnitt där jag och Kristoffer Botelius svarade på frågor om tonåringars sömn. Och som vi sa då skulle vi återkomma med ett avsnitt om de yngre barnens sömn, eftersom vi hade fått in ganska mycket frågor av er lyssnare och i sammanhang där vi har föreläst så. Och idag är det då dags för det avsnittet. Men innan vi börjar kan vi väl börja med att du, Kristoffer, presenterar dig för våra lyssnare.
Ja, som sagt, jag heter Kristoffer Botelius. Är, precis som Liv, psykolog och psykoterapeut. Och forskar bland annat kring sömn och sömnstörningar.
Och vi har tillsammans skrivit boken Godnatt om små och stora barns sömn. Fakta, råd och rekommendationer till trötta föräldrar. Som kom ut i början av det här året på Natur och Kultur. Så det är ju lite grann våran bakgrund till det här ämnet.
Precis.
Ja, vi kör direkt, tänker jag. Vi tar första frågan.
Ja.
Man hör ju mycket om det här med samsovning nu för tiden. Vissa verkar tycka att det verkligen inte är bra, andra verkar tycka att det är det enda rätta. Jag har en dotter på 4 år och vi har i perioder samsovit och i perioder försökt med att hon ska sova i egen säng. Jag känner mig osäker på hur vi ska gå vidare. När vi samsover sover alla ganska bra. Det är visserligen trångt i sängen, men vi sover i princip hela natten. När hon ska somna i egen säng drar läggningarna ut på tiden, men framförallt vaknar hon så gott som varje natt, blir ledsen och gråter högt. Och sen tar det en lång stund för henne att somna om. Jag känner helt enkelt att det är smidigare att samsova, men är det dåligt på något sätt att göra det? Kommer hon aldrig lära sig sova själv? Är det för mycket curling?
Mm.
Igen tänker jag en fråga som jag tror att väldigt många känner igen sig.
Ja, precis.
För det är precis som den här föräldern skriver ju, att det här med samsovning är något som många pratar om. Och som väl i Sverige känns som att det blir lite vanligare. Mm. Att det har blivit ett vanligt sätt att sova med yngre barn. Och många tror jag gör det just av den anledning som den här föräldern skriver, att det är smidigt. Det är, även om det är trångt i sängen och lite kanske knuffar och så, så är det ett sätt som får de flesta i familjen att sova hyfsat.
Ja, precis. Och just det att man hittar ett sätt som fungerar, åtminstone för stunden, är ju det vi ofta gör. Hon frågar här om det är dåligt på något sätt att samsova. Det man kan säga är att, ja, det ska man säga förstås då, att för de allra yngsta spädbarnen så avråder man från samsovning.
Just det.
Alltså de allra yngsta utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Och det handlar om att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Så för de lite större barnen så kan man säga att det finns ju ingenting direkt som är dåligt med samsova. Men studerar man barn och vuxna som samsover så ser vi att de faktiskt sover lite sämre. Alltså man har en tendens att störa varandra under natten.
Jag tänker att det där ändå måste vägas. För det måste ju vara de här sparkarna, ja, knuffarna. Precis. Man tar varandras täcke och så. Men det är klart att vaknar man av ett barn som är ledset och som ska somna om, så stör ju det också sömnen.
Precis. Och det här med jättelånga nattningar. Och att, alltså det är klart att... Ja, Så man kan mycket väl förstå att man väljer samsovning. Och som sagt, här tänker jag att man får hitta en strategi som passar den egna familjen. Det är inget problem att samsova. Barnet kommer på sikt att sova i sin egen säng, det kan vi nästan lova. Det är väldigt få äldre barn som fortfarande sover hos sina föräldrar, i alla fall inte upp mot tonåren. Det man också kan säga att det finns, det är lite olika i olika kulturer hur man ser på det här. I USA, där tycker man att det är väldigt viktigt att barnet tidigt sover i egen säng och helst i eget rum. Och det tänker man ha att göra med att det gör att de utvecklas till mer självständiga individer. I Japan, där tycker man tvärtom att barnen ska sova in hos föräldrarna länge för att få en trygghet. Så det har ju också att göra med hur samhället lite grann ser ut och vad som är viktigt i det samhället, hur man tänker kring de här sakerna. Men jag tror att man kan få trygga och självständiga barn oavsett exakt var de sover de första åren.
Och jag tänker också när du sa det här med att det finns få barn som sover hos sina föräldrar i tonåren. Det finns ju ganska många föräldrar till äldre tonårsbarn som kan längta efter den där tiden då barnen sov hos dem i sängen. Så att för många är ju det här liksom en tid som är knuffig och jobbig och bökig kanske, men också mysig och som man sen längtar lite tillbaks till.
Ja, jag tror att, och det här gäller väldigt mycket vad gäller småbarnsåren, att det är tuffa år. Både för att man som förälder inte får sova, men det finns också all oro som det innebär att ha småbarn. Det var någon som sa att om man vill undvika obehag, då ska man inte skaffa barn. För det innebär väldigt mycket påfrestningar, det innebär mycket jobbiga känslor och tankar att ha barn. Men det är så här det är. Och förhoppningsvis så är det ändå värt det.
Summan är ändå
uppenbarligen att
myset överväger.
Precis. Så att vara medveten om att det är tuffa år och man kanske inte får en perfekt sömn. Men att hitta lösningar som ändå fungerar hyfsat och tänka att okej, det får vara good enough.
Precis. Och det är inte farligt eller skadligt. Barnet kommer att lära sig ändå.
Ja.
Så gör det som funkar för er familj. Här är en fråga på ett lite annat tema. Har en son som är 11 år och som är väldigt mörkrädd. På dagarna mår han bra och är en glad och aktiv kille som funkar i de flesta sammanhang. Han trivs i skolan och med kompisarna och spelar fotboll så mycket han kan. Men så kommer kvällen och han blir ängslig. Han är rädd för att vara ensam på ett våningsplan i vårt hus. Och om han måste hämta något sjunger han högt för sig själv, tänder alla lampor längs med vägen och snabbar sig så mycket han kan. Han vägrar vara ensam hemma när det är mörkt och på vinterhalvåret betyder det redan från runt 16 på eftermiddagen. Men värst är det när det kommer till natten och sova. Han vägrar sova i sitt eget rum. Han säger att han är rädd för att det ska komma in någon tjuv eller så i huset på natten. Men han har också tillstått att han är rädd för spöken och monster. Han vet ju mycket väl att det inte finns men säger att när det blir mörkt spelar det ingen roll. Han blir rädd ändå. Egentligen får han gärna sova med oss föräldrar. Det är till och med lite mysigt. Men han själv tycker det är jobbigt. Han vill kunna gå hem själv från skolan utan att någon av oss eller äldre syskon är hemma. Han vill kunna sova i sitt eget rum och han vill kunna sova över hos kompisar. Hur kan vi hjälpa honom att bli av med sin rädsla? Det här är också väldigt vanligt med mörkerrädsla.
Det är definitivt.
Och precis som den här föräldern tar upp, i den här rad, alltså när yngre barn är mörkrädda, då räknar vi nästan inte ens det som någon, alltså det tycker vi är självklart. Det är nästan som att vi förväntar oss att de ska vara det. Och sen börjar det bli problem framåt, någonstans så här i skolåldern, att man tänker att nej, fast nu är det kanske inte helt självklart att man är rädd för mörkret, men det är okej, det går att lösa livet. Små barn är ändå inte ensamma hemma eller så. Men just det här, i den här åldern, då brukar det bli problem precis av de här skälen. Man vill plötsligt kunna göra saker utan sina föräldrar och med sina kompisar. Och så blir man hindrad av en rädsla som man själv vet är orealistisk, men inte kan styra över.
Nej, precis. Och just den här åldern, så de saker man oroar sig, som precis som den här föräldern skriver, nu börjar det ofta handla om eldsvådor, att föräldrarna ska dö, att det ska bli inbrott. Yngre barn, då är det mer monster och spöken. Och det här är lite mer fantasi, precis. Men i den här åldern så blir det mycket. Det kan avspegla sånt som man läser i tidningarna, ser på nyheterna. Och kan bli väldigt, väldigt jobbigt för barnet.
Jobbigt för en del föräldrar också, tänker jag. För när barn är rädda för monster under sängen, då är det lätt som förälder att säga att det finns inte. Men när barn säger jag är rädd att det ska komma en inbrottstjuv, då blir också en del föräldrar lite ställda, för att det händer ju. Och det kan ju vara mycket väl så att barnet har hört att i vårt område har det varit inbrott när det har gått en våg. Så plötsligt så blir det svårt att säga nej, det behöver du inte vara rädd för. Och gör föräldern det ändå, så vet barnet att det där är inte sant. Så det blir också lite komplicerande.
Och jag tänker att det här är en sån här sak som faktiskt gör att många föräldrar och familjer söker till dig, Liv.
Precis, jag träffar många barn i den här åldern med just mörkerrädsla. Absolut, och det kan man ju säga att alltså för många växer det bort, men det kan ta ganska lång tid. Alltså det finns ju en del som kan beskriva att jag var mörkrädd länge, först i övre tonåren så blev det hanterligt. Men fortfarande kan jag tycka det är lite läskigt att gå hem själv på kvällen. Och då inte bara av de skäl som kanske många har, utan just det där, och nej, jag hörde något, det är någon som gömmer sig eller så. Men om man då inte vill vänta på att det ska växa bort, då är ju faktiskt KBT, kognitiv beteendeterapi, en bra och effektiv behandling. Och det tar inte många tillfällen att bli av med den här sortens problem. Men det kräver såklart lite insats och lite eget arbete och så. Men jag skulle nog säga att har man ett barn som har den här sortens problem och som själv lider av det, om man inte tycker att man kommer till rätta med det på egen hand, så tycker jag att man ska söka en KBT-utbildad terapeut i sin närhet.
Vi kan lägga till det att i våran bok så har vi också en del information om hur man gör när man söker hjälp och vad man ska tänka på om man ska vända sig till en terapeut till exempel. Så där finns det lite handgripliga råd om vad man kan tänka på.
Just det, precis. Vi går vidare. Har en 10-åring som jag tycker lägger sig för sent. Hennes jämnåriga lägger sig runt 20 på kvällen. Men hon vill absolut inte lägga sig innan 21. Helst senare än så till och med. Vi har försökt med allt möjligt för att locka henne att lägga sig tidigare. Men det enda det brukar resultera i är att hon blir ledsen och irriterad när hon legat i sängen över en timme utan att somna. Och de kvällarna somnar hon faktiskt ofta senare än hon gör normalt. Hon har inte så stora problem att komma upp på morgnarna, och i skolan säger de att hon verkar vara pigg och må bra. Men vi oroar oss för att hon går med ett ständigt sömnunderskott, och det kan ju inte vara bra för henne. Jag är själv en kvällstrött människa, och om jag inte får lägga mig i tid blir jag helt slut efter några dagar.
Ja.
Vad säger vi här, Kristoffer?
Det man kan säga är att människor är olika och barn är olika. Och även om det finns riktlinjer för hur mycket man bör sova i olika åldrar, så är det riktlinjer och den individuella variationen är jättestor. Är det något man ser när man undersöker barns sömn, då är det att det finns en väldigt stor variation på vad som är normalt. En del barn somnar inte lika tidigt som andra barn som är jämnåriga, och vissa barn behöver inte lika mycket sömn som jämnåriga. Och är det så att ens barn har ett sömnmönster och sömnbehov som ser ut precis som ens eget, då har man lättare för att förstå det. Men skiljer då sig åt från hur man själv föredrar att sova, då kan man ju tycka att det blir... Då har man kanske andra förväntningar om hur barnet ska sova. Jag tänker, det verkar som att det här barnet mår bra på dagarna. Mår barnet bra och fungerar bra, då får det förmodligen den sömn det behöver. Och då behöver man inte oroa sig.
Exakt, det är ju en väldigt viktig grej att gå på, hur barnet verkar må dagtid.
Ja, exakt.
Jag tänker också att det här att försöka somna, det är som den här flickan när de försöker få henne att gå och lägga sig lite tidigare, att hon försöker somna och då nästan bara blir ännu mer stressad och irriterad och somnar senare. Att det också är en grej, det här med att försöka somna är en svår aktivitet. Ja. Som ofta skapar en del stress.
Precis, och inte minst om man ska försöka somna i ett läge då kroppen inte egentligen är inställd på att sova. För att man har en lite senare dygnsrytm.
Det är väldigt... Och man är inte trött.
Man är inte trött och sömnig.
Det är ju liksom...
Och man märker att är barnet väldigt, väldigt svårväckt på morgnarna, eller om barnet sover väldigt mycket längre på helgerna, på veckodagarna, då kan man misstänka att de får lite, lite sömn. Men annars, mår det bra, fungerar det bra, då är det förmodligen helt okej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi har en annan fråga på ungefär samma tema. Hur vet man om barn sover tillräckligt mycket? Mm. Och man kan väl säga att, som sagt, man bör utgå från barnet och se hur barnet verkar må. Det finns ju en massa riktlinjer och så här för hur många timmar barn bör sova i olika åldrar. De kan man ju naturligtvis ha som ett slags riktmärke. Men man måste också komma ihåg att ofta är de här tabellerna gjorda så att man säger att ja, men barn i en viss ålder ska sova 8-10 timmar till exempel. Och då är det ju, alltså 8-10 är ju bara där 2 timmars skillnad. Så att det är aldrig så att man säger barn som är 8 år ska sova 8 timmar eller så, utan man anger alltid ett intervall. Och det betyder ju att man också lämnar mycket utrymme för individuella variationer.
Precis. Och det kan finnas variationer inom samma familj. Att man har barn som är ungefär... Att storebror sover mer än vad lilla syster tycks behöva göra.
Just det.
Och då kan man som förälder bli lite fundersam. Men det kan mycket väl vara så. Det behöver inte vara någonting som är fel.
Det är viktigt att komma ihåg. Så utgå från hur barnet verkar må helt enkelt. Och när barnet verkar trött då, försök hitta barnets rytm snarare än gå på någon given ålder eller så.
Ja, men precis.
Här är en fråga från en trebarnsförälder. Skulle vilja ha tips på bra nattningsrutin och helst en som funkar för 3 barn i olika åldrar, 10, 7 och 4. Här kommer vi in på det som du precis sa, att barn i olika åldrar kan ha olika sömnbehov som inte alls är liksom... Alltså, det är inte säkert att 10-åringen behöver sova mindre bara för att den är 10.
Nej, precis. Så kan...
7-åringen kanske behöver mindre
sömn. Så kan det mycket väl vara.
Men okej, exempel på en bra nattningsrutin. Den här åldern som barnen har är ju... Då har man verkligen nytta av en nattningsrutin. En del föräldrar... kanske börja för tidigt med att försöka söka en rutin för barnen. Och där kan man ju säga att det lönar sig inte, för att de riktigt små bebisarna, de har ingen dygnsrytm. Så det går inte att få någon riktig rutin för dem som funkar. Utan det blir först aktuellt lite senare. Och sen kan man väl säga att det som är... Alltså en nattningsrutin bör vara så att den leder fram till sängen. Alltså beteenden som man gör som signalerar nu är det dags att gå och lägga sig. Och det kan ju handla om allt ifrån att göra miljön sovvänlig, släcka ner, sätta ner ljud eller stänga av tv eller skärmar eller så. Sätta på sig pyjamas, borsta tänderna, äta kvällsmacka eller kvällsmål om man brukar göra det. Och sen söka sig till sovrummet och sängen och kanske läsa en saga, sjunga en godnattvisa eller så. Och att man försöker hitta ett flöde i det här som passar i den egna familjen.
Mm.
Och då får man kanske, det kanske är svårt att hitta en rutin som är samma för en 10-åring och en 4-åring. Så man kanske behöver ha lite variation. Men man kan, de kanske kan vara ganska nära varandra i alla fall.
Mm.
Och sen att man försöker upprepa det här kväll efter kväll. Så att rutinen verkligen blir en rutin.
Ja, men precis. Och ofta brukar man rekommendera en ganska kort rutin ändå. Kanske runt en halvtimme. Mm. Men precis som Liv säger, att man gör ungefär samma saker i samma ordning.
Mm.
Och att de leder fram till sängen.
Och syftet med rutinen är ju, alltså dels kan ju rutiner vara underlätta på många sätt. Alla vet vad som ska göras och det blir smidigt och enkelt så. Men sen är ju också syftet just med nattningsrutin att den på något sätt ska signalera och bli kopplad till sömn. Så att barnen liksom nästan börjar känna sig trötta när de får på sig pyjamasen eller ligger i sängen och lyssnar på godnattvisan igen eller så. Så att man liksom på det sättet också underlättar sömnen.
Ja, precis.
Så. Men jag tänker att till exempel en 4-åring kanske ska ha en kort saga. En 10-åring kanske läser kapitelbok själv.
Mm.
Och ligger en stund på egen hand och läser i sin bok innan han eller hon vill somna och så. Så att kanske inte exakt samma rutin, men liknande, bara lite åldersanpassad.
Exakt.
Borsta tänderna kanske de kan göra alla tre samtidigt.
Precis.
Stå på rad. Ja. Har du någonting att tillägga där, Kristoffer?
Nej, jag tänker att så ungefär så kan man då tänka.
Mm. Här har vi en fråga. Våran 4-åring har aldrig blivit riktigt torr på nätterna och kissar fortfarande på sig då och då. Vi har tänkt att vi bara ska avvakta, men nu undrar vi om vi borde söka hjälp och i så fall vart vi ska vända oss.
Mm.
Vad säger du om det här?
Det ska man säga, ja, att man inte... Den medicinska termen för att kissa på sig på natten är enures, alltså det man menar med nattvätning. Det man kan säga är att man pratar aldrig om enures innan barnet har fyllt 5 år. Det är inte förrän i 5-årsåldern som man kan förvänta sig att barnen ska vara helt torra på nätterna. Så före 5-årsålder så är det inte ovanligt att barnen kissar på sig på natten. Och det är ingenting man behöver vara bekymrad över eller söka hjälp för. Och söker man hjälp kommer man ändå bara få råd att avvakta fram till att de fyller 5 år. Och då kan man återkomma om det fortfarande är ett problem. Så innan de fyller 5 år så är det inte ett... Det är inte ovanligt, det är inte onormalt och det är något som man helt enkelt bara kan... Man kan bara avvakta.
Mm.
Om barnet fortsätter att kissa på sig efter 5 års ålder, då kan det däremot... Man kan säga att det inte är farligt. Det är inte så att det är farligt att kissa på sig. Men däremot kan ju vara jobbigt för barnet att inte fixa det här. Att det blir socialt lite genant. Man kan inte sova över hos kompisar. Man kan inte, ja, med alla de här bitarna som följer med. Så då tycker jag, då ska man förmodligen söka hjälp. Vi skriver en hel del om just det här också i våran bok. Så där kan man läsa mer om man är intresserad av att lite mer veta vad det handlar om. Och också vart man kan vända sig.
Och vilken hjälp man kan få, precis,
vad som fungerar och vad som kanske bara är goda råd som inte fungerar. För det finns ju mycket sånt också.
Mm, just det. Det kan vara bra att veta. För det är ju stor risk att man prövar en del kanske när man... Om man upplever att det här är problematiskt.
Ja, vi är ju väldigt mottagliga för råd när vi har små barn. Vi vill gärna på något sätt få råd och tips. Men allting är inte kanske förankrat i vetenskap. Utan mycket kanske handlar mer om vad som har fungerat för andra. Och vad som mer är personliga åsikter.
Just det. Och det kan vi ju också säga på tal om boken. Att vi ju i boken försöker vara väldigt noga med att det vi skriver om är forskningsbaserat.
Ja, precis.
Det är en av ambitionerna
verkligen
med boken. Mm. In är en fråga till. Och då tänker jag, vi har några kvar här. Men här har vi en. Har en son på snart 2 år. Han sover rätt bra när han väl somnat. Men att få honom att somna tar en evighet varje kväll. Han vill inte ligga ner, vill dricka, vill leka, vill ligga på mig, vill att jag ska ligga bredvid etc. Nattningarna tar aldrig under en timme, men ofta tar de en och en halv. Det gör mig vansinnig. Dessutom går det ut över min och min partners relation, för vi får nästan ingen tid ihop. Jag blir ofta irriterad på sonen när tiden bara går, och sen får jag såklart dåligt samvete efteråt. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Hur får man honom att somna snabbare?
Mm.
Ja. Alltså man kan väl säga att i den här åldern så är det inte ovanligt med långa nattningar.
Nej.
Även om det kan vara nog så frustrerande, så är det väldigt många som upplever en timme, en och en halv.
Mm.
Kväll efter kväll.
Precis.
Och jag skulle säga att det är väldigt många som känner igen sig också i den här liksom dubbelheten i att man blir vansinnig. Och så får man dåligt samvete och så ja, är det jobbigt. Samtidigt så den här frågan, vad kan jag göra för att få honom att somna snabbare? Ja, det kanske inte är så lätt att få honom att somna snabbare. De här rutinerna som vi pratade om i en tidigare fråga, de är ju absolut värda att använda sig av. Att ha en tydlig kvällsrutin och upprepa den kväll efter kväll vid samma tidpunkt. Det är en väg att gå. Men sen är det ju tyvärr så att det, det finns inte jättemånga sätt att få barn i den här åldern att somna när man som förälder skulle önska att barnet gjorde det.
Nej, precis. Det man får göra, det är lite grann som vi var inne på. Tänka på att ha alltså en fast läggtid. Det är väl också någonting som man ofta brukar rekommendera. Men exakt när den här läggtiden ska vara beror ju på olika barn. Och ibland kanske man också försöker lägga sitt barn lite för tidigt. Man utgår från när det borde somna, utifrån snarare när det kanske vanligen faktiskt lyckas somna.
Och man kanske också utgår från sina egna önskemål, att man skulle gärna vilja att barnet somnade så att man fick lite egen tid på kvällen.
Precis. Så en fast läggtid utifrån det egna barnet då, det individuella barnet, att man försöker hålla det så. En fast rutin inför den här läggtiden. Det är väl, de har i alla fall skapat förutsättningar för att det ska kunna fungera. Sen kan man, ja.
Nej,
jag tänker om det också är så att barnet somnar mycket senare än man tycker att det ska somna, så kan man också tänka sig att okej, vi kanske under en period får anpassa oss efter hur det faktiskt ser ut. Och tänka att okej, då låter vi barnet somna den tid då det brukar somna. Men vi är noga med att väcka det på morgonen. Och sen kan man ju faktiskt långsamt med några dagars mellanrum kanske flytta tillbaka den här läggtiden med en kvart. Så att man lite grann, man börjar där barnet befinner sig och så försöker man med små steg och på lite längre sikt justera den här läggtiden bakåt i tiden. Det brukar kunna fungera att man kanske kan landa på en mer rimlig läggtid efter ett tag då.
Jag tänker att man också kan titta lite på dagsömnen, om det finns någonting att göra åt den, korta ner den eller så.
Ja, definitivt.
Men sen är det ju så, det finns ju en hel del metoder som det pratas om och som rekommenderas för att få barn att somna snabbare. Vi går ju igenom många av dem i boken och vi tittar också på forskningsunderlaget för dem. Och kan väl konstatera att det finns inte så mycket forskningsstöd för många av dem. Och de som kanske funkar ibland under en tid, men sen kanske det inte funkar så länge. Så en aspekt är ju också det här med att återigen det som du också var inne på, vilka förväntningar ska man ha? Och vad, alltså är det så att man måste ställa in sig på att det är så här under en period när barn är små? Och man hinner inte så mycket annat på kvällarna än att natta sina barn och sen natta sig själv.
Nej, men lite grann så kan man tänka att det här är några år som är rätt slitiga. Vi kan inte tvinga vare sig oss själva eller våra barn att somna. Vi kan på något sätt optimera förutsättningarna. Men sen kan vi inte göra så mycket mer än så. Utan då får man mer kanske stå ut med det här som det är.
Mm.
Det kommer inte vara för evigt. Det är jobbigt just nu, men det kommer förmodligen bli bättre med åren.
Och förmodligen kan vi väl säga med ganska stor sannolikhet. Alltså de allra flesta får en hyfsad sömn i 3-4 års
ålder. Ja, precis. Det brukar bli bättre helt klart för de allra flesta.
Så vi skickar med en önskan om testa lite olika grejer, men också ett visst mått av tålamod och acceptans av att det är så här nu.
Precis.
Och jag tror att det får bli våra sista ord som svar på frågor. Vi har några frågor kvar som vi inte hunnit med. Och vi vet att det finns många frågor på det här ämnet. Men förhoppningsvis så har ni fått svar på en del. Så vi säger tack för idag. Tack Kristoffer för att du var med. Och vi kommer snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tills dess kan du prenumerera på Barnpsykologerna i din spelare. Du kan följa oss på Facebook och du kan följa oss på Instagram där vi heter barnpsykologerna_podd. Vi hörs snart. Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.